Du lyssnar på Himlastorm av Toril Torup. I översättning av Sabina Söderlund. Uppläst av mig, Gabriella Boris. 1. Mitten av februari 1871. Det är inte sant, viskade Ylva förfärat. Hon kastade en nervös blick över axeln, men hon var ensam på kontoret på prästgården. Prästen hade lovat att hon skulle få titta ostört i kyrkboken, och nu var hon tacksam för det. Än en gång måste hon försäkra sig om att hon hade läst rätt. Hon tittade ner på linjerna där tjänsteflickan Karin Annas dödfödda dotter var uppskriven. Födelsedatum 08.06.1802. Död samma natt. Namn Mille Hammervoldsdatter. Karin Anna hade fött en dödfödd dotter. Maren Anisette hade fått en frisk, välskapt son. Namnet på fadern till Karin Annas dotter stod inte där, bara oäkta, men under anmärkningar lyste initialerna MB. Ylva visslade långdraget. Hon tvivlade inte det minsta på att det var Magnus Brandsäter som var fadern. Han hade varit otrogen. Hans hustru, Maren Anisette, hade länge varit lyckligt ovetande om otroheten, och Ylva kom ihåg delar ur dagboken som borde ha väckt hennes misstankar. Igår gav sig Magnus av till fäboden med all nödvändig utrustning. På sommaren för 2 år sedan hade Erika varit på fäboden och hennes bror Peder hade varit vallpojke. På avresedagen hade Alexander från Stubberud hjälpt dem dit. Han hade lett klövhästen och bett Peder leda bocken. Ett band runt bockens hals hade räckt för att få jätten att följa lydigt med. Erika och Peder hade varit beroende av Alexander. Precis som Karin Anna och hennes vallpojke för så många år sedan hade varit beroende av Magnus. Ylva förstod att det bara var spekulationer, men hon kunde inte bortse från att Magnus och Karin Anna hade tillbringat en natt ihop på fäboden. Ylva rynkade pannan när hon försökte minnas vad mer Maren Anisette hade skrivit. På sista tiden har jag också lärt känna Magnus bättre. Han har varit dyster och fåordig. Det är för att arbetet vid järnverket har tyngt honom. Nu har vi mer tid till varandra. Han visar sig vara en vidunderlig man. Omtänksam och humoristisk. Men jag märker att han är tankfull ibland. Då är det precis som om jag inte når fram till honom. Fy! Det var inte konstigt att Magnus hade kunnat slappna av när älskarinnan Karin Anna var på betryggande avstånd, långt bort på fjället. Han hade varit skrupellös som hade uppvaktat dem båda samtidigt. Hade han trott att han skulle kunna fortsätta med ett sånt dubbelspel under flera år utan att bli upptäckt? Nåja, han hade knappast varit rädd för att Karin Anna skulle avslöja något. Det verkade som om hon hade velat fortsätta förhållandet trots att han var gift. Men på en gård fanns många ögon som såg och öron som lyssnade. Fäboden hade varit den perfekta mötesplatsen för Magnus och tjänsteflickan. Igår reste svärfar Kristoffer Magnus och Magnus till fäboden för att hjälpa Karin Anna att få allt nödvändigt med tillbaka till gården. Kristoffer Magnus kom tillbaka samma kväll. Magnus hade stannat kvar där över natten. Tänk att Maren Anisette inte hade reagerat på det. Det var märkligt att hon inte blev misstänksam och svartsjuk. Funderade hon inte på varför Karin Anna avskydde henne? Förstod hon inte att det bottnade i svartsjuka? Och hon hade varit så godtrogen. Inte ens när det visade sig att Karin Anna hade blivit gravid där uppe på fäboden hade hon fattat misstankar. Varningsklockorna borde ha ringt när de fick veta att både Karin Anna och hon skulle nedkomma ungefär samtidigt. Visserligen kunde hon inte se ett samband med att Magnus hade varit på fäboden dagen innan han kom till den äkta sängen. Den grisen. Han hade säkert legat med tjänsteflickan för att sen göra det med hustrun nästa natt. Det var inte alls underligt att båda kvinnorna födde barn den 8 juni 1802. Ylva trummade med pennan mot skrivbordet. Maren Anisette hade varit så nära, så skrämmande nära sanningen. Inte ens hot och örfilar har fått...